om den fattiga republiken Makedonien i Jugoslavien 27 januari 1992.
Så ska vi höra Makedoniens president. Han varnar för att en farlig situation har skapats på Balkan på grund av att EG inte har erkänt den forna jugoslaviska republiken Makedonien som suverän stat. Vår Östeuropa-korrespondent har träffat presidenten.
Ni är praktiskt vi förkinnat med.
Practically we have broken the ties with the Yugoslav Federation.
Заради то что она практично не постоит.
Because it practically does not.
Vi har praktiskt taget brutit banden med Jugoslavien eftersom Jugoslavien på det hela taget inte längre existerar. Vi finns inte längre med i officiella statsorgan som parlament eller statspresidium. Vi har lämnat armén och som ett sista steg har vår makedonska regering beslutat att vi nu också drar tillbaka våra diplomater som arbetat för Jugoslavien utomlands. Ja, det råder inga tvivel om att Makedoniens statschef Kiro Gligorov brutit kontakterna med Belgrad. Brytningen blir ännu mer intressant mot bakgrund av att den gamle reformkommunisten och numera socialdemokraten in i det längsta kämpade för att lägga fram kompromissförslag för att kunna rädda Jugoslavien. Kanske som tack för att det trots allt var Tito som efter andra världskriget skapade republiken Makedonien. Med kriget och allt dödandet i Kroatien insåg jag att Jugoslavien inte gick att rädda, säger den 74-årige Gligorov. Den makedonske presidenten tar emot i sitt nästan asketiska arbetsrum i parlamentsbyggnaden i huvudstaden Skopje. Den påvra inredningen är en påminnelse om Makedonien som den fattigaste av Jugoslaviens republiker. Arbetslösheten är sedan många år den högsta i Jugoslavien. Men i dessa dagar är det utlandet och inte inrikespolitiken som vållar nya rynkor i presidentens redan så fårade ansikte. Bara Bulgarien och den turkiska delen av Cypern har erkänt Makedonien och detta trots att EG slagit fast att Makedonien de facto uppfyller alla villkor som krävs för ett erkännande. Situationen är farlig, säger presidenten. Som oberoende stat hade vi kunnat bli en fredsbevarande faktor i den här delen av Europa. Nu har istället Makedonien blivit en konstig hybrid som hamnat i ett äventyrligt maktvakuum. Det finns en rädsla bland mina landsmän att vi igen ska bli offer för ett internationellt politiskt spel. Vår nation har haft ett svårt historiskt öde och vi var övertygade om att frågan om vår självständighet nu skulle lösas, säger presidenten i republiken med det stolta men omtvistade namnet Makedonien. Så till exempel vägrar Grekland att diplomatiskt erkänna sin norra granne om inte Makedonien byter namn. Men presidenten avfärdar bestämt ett namnbyte. Det faktum att EG inte ger något skäl till att vägra erkänna Makedonien visar att rättvisa och politik inte alltid går tillsammans, säger Makedoniens president och låter precis så bekymrad som en landsfader ska låta. Kjell Albin Abrahamsson, Skopje, Makedonien.
Nya fredssamtal om Mellanöstern, denna gång i Moskva. Här är den 27 januari 1992.
I Moskva börjar delegationer från hela världen samlas inför de internationella samtalen om Mellanöstern som ska börja imorgon. Men in i det sista finns ett stort frågetecken och det gäller palestiniernas deltagande. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar från Moskva.
Ett 40-tal länder kommer att vara representerade i Moskva när den nya fasen av fredssamtalen inleds efter många om och men. De tidigare samtalen i Madrid och Washington fördes direkt mellan Israel och dess fiender och de förhandlingarna kommer att fortsätta i sitt eget spår. Den konferens som nu inleds i Moskva är tänkt att pågå parallellt och ska handla om övergripande frågor i Mellanöstern som ekonomisk utveckling, nedrustning och vattenresurser. Men av Israels grannar och fiender är det bara Jordanien som hittills har tackat ja och kommit till Moskva. Syrien och dess allierade Libanon bojkottade de så kallade multilaterala samtalen så länge som de bilaterala direkta samtalen med Israel inte leder någon vart. Och när det gäller palestinierna är en kontrovers nu under uppsegling. PLO-ledaren Yasser Arafat menar att det finns ett gammalt löfte från USA att hans organisation skulle få en mer aktiv roll i den internationella delen av samtalen. När det gällde de direkta samtalen med Israel som fördes i Madrid och Washington ställde PLO upp på kravet att palestinierna representerades enbart av delegater från de ockuperade områdena. Men PLO kräver nu att få skicka företrädare för palestinier som lever i exil. Och det palestinska deltagandet i Moskvakonferensen seglar nu i sista stund upp som ett allvarligt problem för arrangörerna. Motorn bakom hela fredsprocessen, utrikesminister James Baker, ser Moskvasamtalen som en stöttepelare för de direkta fredssamtalen och har utövat hårt tryck på palestinierna att komma på de israeliska villkoren. En palestinsk bojkott skulle beröva palestinierna en plats på världsarenan och spela Israel i händerna i ett av argumenten. Israels utrikesminister David Levy kom till Moskva igår kväll direkt från Peking efter att ha upprättat diplomatiska förbindelser med Kina som därmed blir en av deltagarna i den mastodontiska Moskvakonferensen som också samlar västvänliga arabstater och EG-länderna. Titti Nylander, Moskva.
Det gnisslar betänkligt i att få igenom företagsaffären Volvo och Procordia. Man är inte riktigt överens om vad som sagts och inte sagts. Här är en ny rapport den 27 januari 1992.
Ja, Volvos styrelseordförande Per G. Gyllenhammar har idag skrivit ett brev till näringsminister Per Westerberg där han föreslår att parterna träffas för att förhandla om affären mellan Volvo och Procordia. Gyllenhammar vill att vissa avtal ska ändras och hävdar att han vid flera tillfällen försökt att få till stånd överläggningar. Men enligt PG Gyllenhammar så har det uppenbarligen varit svårt att övertyga regeringen.
Ja, det verkar så just nu av de uttalanden som näringsministern gör. Men regeringen har successivt varit informerad om det här sedan mitten på hösten. Och jag hade då uppfattningen att regeringen var positiv till affären. Att det var en svensk affär, att den var logisk eftersom Volvo är största aktieägare. Så jag är lite överraskad över att det nu kommer negativa signaler.
Att facket och Socialdemokraterna stödjer affären anser Gyllenhammar beror på att han är noga med att informera sina anställda ordentligt.
Jag är därför inte förvånad heller över att arbetarrörelsen är positiv. Jag är mer bekymrad över att den regering som vi har idag och som säger att det enda den vill göra är att bli av med sitt ägande i bolagen i praktiken ställer till sådana problem för oss.
Kan det vara så att regeringen är rädd för att Volvo också du ska bli en för stark maktfaktor i Sverige att hantera?
Det vet inte jag, men det hade regeringen och näringsministern chans att säga till mig då för ett par månader sedan.
Och det var han inte rädd för då?
Nej, det sades i alla fall inget om detta då.
Det faktum att aktiespararna nu visar tummen ner för affären, får det dig att känna obehagliga rysningar med tanke på Norgeaffären?
Ja, för all del, jag skulle vilja säga att det vore nog klokt av aktiespararna att de väntade på prospektet där hela affären presenteras.
Ordföranden i Volvo och Procordia, Per G. Gyllenhammar, intervjuad här av Christer Fridén vid Radio Göteborg. Och vi har bett näringsminister Per Westerberg ha synpunkter på vad nu Per G. Gyllenhammar har sagt.
Jag tolkar det som en öppning från Volvos sida att vilja börja förhandla på den ena eller andra punkten.
Carl Bildt håller inte alls med om att vad som är bra för Volvo är bra för Sverige.
Nej, det är möjligt att man ser det så från Volvos utgångspunkt. Men vi har ju framförallt att tillgodose de intressen som kan finnas dels vidare. maktkoncentration, konkurrens, rimliga förutsättningar för näringsverksamhet i landet i dess helhet. Sedan har vi ett ägande i ett företag, nämligen Procordia, och ett konkret statligt finansiellt intresse som vi också ska tillgodose. Det är skillnad på Sveriges regering och Volvos bolagsstyrelse. Och det tycker jag i och för sig är en självklarhet som knappt skulle behöva påpekas.
Men det betyder då att regeringen anser att den vet bäst vad som är bra för Volvo?
Nej, alls icke. Vad som är bäst för Volvo vet förhoppningsvis Volvos styrelse. Men vad som är bäst för staten, det ska regeringen veta. Det är Volvos styrelse som ska sköta Volvo, men inte regeringen. Och det är regeringen som ska sköta regerandet, inte Volvos styrelse. Denna skillnad är mycket viktig. Sen har vi ett intresse i Procordia, och det är mycket substantiellt. Det är ett mycket stort företag med mycket tungt statligt ägande. Och då har vi ett självklart intresse att värna om skattebetalarnas intresse. Man ska inte glömma att det är många, många miljarder av skattebetalarnas pengar som ligger i den här affären. Och där har vi en självklar skyldighet. Vi kan inte bara dumpa det intresset i havet.
Är det verkligen i Volvos intresse om ni fattar ett annat beslut än det som Volvos styrelse har kommit fram till?
Vad som är i Volvos intresse får du väl fråga Volvos styrelse om.
Men ni vet bättre än Volvo vad som är Volvos intresse?
Nej, det vet vi inte. Absolut inte. Det är Volvos styrelse som avgör Volvos intressen. Men det är inte Volvos styrelse som är landets regering.
Statsminister Carl Bildt intervjuad av Thomas Hempel.
Och ytterligare en dag går, nu är det klockan 18, den 28 januari 1992.
Här är Sveriges Television, här är Kanal 1, här är Aktuellt.
Privatiseringskommissionens och regeringens besked om Volvo-Procordia-affären blev ett nej. God afton, det här är Aktuellt 18 som också innehåller en intervju med Volvo-chefen Per G. Gyllenhammar som vi just fick över från USA.
Ja, regeringen och dess privatiseringskommission avvisar alltså idag tanken på ett samgående mellan de båda storföretagen Volvo och Procordia. Sedan kommissionen under Curt Nicolins ledning sagt sitt så samlades regeringen till ett extra sammanträde för ett par timmar sedan. Regeringen förbereder just nu en presskonferens nere i Rosenbad. Vi ska över dit så fort presskonferensen kommer igång. Privatiseringskommissionens ordförande Curt Nicolin sa tidigare eftermiddags att han egentligen inte kunde se några fördelar alls med ett samgående mellan Volvo och Procordia.
Klockan 3 i eftermiddags.
Middag. Välkomna hit.
För andra gången på 6 dagar skulle regeringens privatiseringskommission ta ställning till jätteaffären mellan Volvo och Procordia. Och beskedet blev detsamma som förra gången.
Kommissionen anser att budet från Procordia på Volvo bör avvisas.
Nej igen alltså. Trots att staten den här gången skulle få bättre betalt än i torsdags. Då sa kommissionen nej till att 10 Procordia-aktier skulle vara värda 4 Volvo-aktier. I fredags sockrade Per G. Gyllenhammar budet. Nu skulle 9 Procordia-aktier vara värda 4 Volvo-aktier. Men inte heller det nya priset imponerade på regeringens privatiseringskommission.
Hur stor förlust tror du att skattebetalarna hade gjort om ni hade sagt ja till det här budet?
Det är väldigt svårt att säga, men jag tror att det hade varit ett betydande belopp.
Kan du nämna någon siffra?
Ja, de räknas i miljarder i alla fall.
Men det är inte bara priset som kommissionen är missnöjd med. Sammanslagningen av biltillverkaren Volvo och diverse handeln Procordia, som skulle bilda en jättelik blandkoncern, ett konglomerat, avvisas både ur industriell och affärsmässig synvinkel.
Det här skulle innebära att skapa ett konglomerat inom storföretagsbranschen. Och den ganska världsomfattande erfarenheten är att konglomerat får en rabatt på sig i marknadens prissättning av aktien.
Och nu ska vi direkt över till Rosenbad där regeringen just nu inleder en presskonferens om Volvo Procordia-affären.
Och idag för att värdera det förslag du som kom från Procordias styrelse i lördags. Och Kommissionen har ju offentligt redovisat sina slutsatser vid en presskonferens idag på eftermiddagen, har jag blivit informerad om. Själv har jag varit i Malmö. Nej, du får inte. Ja, men det är möjligt. Om jag bara får tala till punkt. Så har regeringen då prövat detta och diskuterat detta, och vi har kommit fram till två slutsatser som jag redovisar här. Det ena är att det bud som föreligger inte kan accepteras från statens utgångspunkt. Och den andra slutsatsen är att både enligt det avtal som finns mellan staten och Volvo och enligt med den skrivelse som vi fick från Volvos styrelseordförande igår, så är det naturligt att inleda förhandlingar mellan staten och Volvo.
Får jag fråga då, vad är motivet till att ni säger nej till den här affären?
Det är ju flera motiv, och de är redovisade av privatiseringskommissionen, deras motiv. Jag har inte haft anledning att invända mot de motiv de har kommit med. Dels anser de att affären är ekonomiskt oförmånlig för staten. Dels anser de att det finns anledning att resa frågetecken vad gäller den industriella struktur som blir resultatet av det.
Men kan regeringen formellt stoppa den här affären med tanke på att staten äger bara 47% av aktierna i Procordia?
Ja, just den här affären, den förutsätter, om jag har förstått det hela rätt, förutsätter ju till exempel att staten ska gå med på att stämpla ner röstvärdet av sina aktier av någon anledning. Och det är ju någonting som, alltså röstvärde på statens aktier bestäms av staten, inte av Volvo, om vi tar den delen. Om detta är en förutsättning för affären eller inte, det får Volvo eller Procordia uttala
sig. Så enligt din bedömning så blir det ingen affär mellan Procordia och Volvo?
Ja, det ska jag inte säga, utan vad vi har haft att ställning till är ett bud som föreligger från Procordias styrelse. Det budet är från statens utgångspunkt inte acceptabelt. Det är inte acceptabelt för skattebetalarna, och det är inte acceptabelt utifrån de vidare industriella hänsynen till företag. Hänsynen till möjligheten av att utvecklas som regeringen har tagit.
Carl Bildt, får jag fråga också bara om Volvo skulle hamna i en akut kris på grund av en utebliven affär med Procordia. Vilket är då regeringens ansvar för det?
Ja, det finns ingen sådan risk. Volvo är ett solitt företag. Och det finns ingen information som tyder på någonting annat. Volvo har ju dessutom mycket, mycket stora tillgångar. Låt mig bara peka på sånt, eftersom vi nu diskuterar Procordia. Så är ju Volvos aktieinnehav i Procordia en mycket, mycket stor tillgång. Procordia är ett stort, i allt väsentligt vad jag kan förstå, välskött och högvärderat företag.
Har PGG?
Lars Adaktusson var aktuellt utsände på den direktsända presskonferensen i Rosenbad. Statsminister Carl Bildt efterlyste kommentarer från Volvo kring affären. Då kommer det här, styrelseordföranden PG Gyllenhammar som befinner sig i USA, kommenterade för en stund sedan privatiseringskommissionens förslag för aktuellt korrespondent. Och av intervjun med Gyllenhammar framgår att han ingalunda har gett upp hoppet om en affär, i alla fall inte än.
Om regeringen säger nej, vilket allting pekar mot att regeringen kommer att göra, hur kommer Volvo att gå vidare i så fall?
Ja, om regeringen säger nej, så vet jag inte om de säger nej till budet eller nej till affären. Det är ju så att regeringen företräder en, visserligen stor, men en aktieägare som är den näst största i Procordia. Vill regeringen förhandla, så är det vad vi har begärt, nämligen förhandla om villkoren mellan Volvo och Procordia. Volvo och staten som äger i Procordia. Så att vi får se vad regeringen säger. Vi är inställda från Procordias sida, Volvos sida, på att affären går vidare. Och sen är det möjligt att villkoren får diskuteras.
Finns det möjlighet för en kompromisslösning?
Det finns alltid möjlighet för en förhandlingslösning om man inleder förhandlingar. Men vi har också en marknad som är mycket viktig, med närmare 250 000 aktieägare som väntar på besked om hur affären ska utvecklas. Så att styrelserna får ju inte minst ta hänsyn till alla sina aktieägare. De små aktieägarna, de internationella aktieägarna.
Kan Volvo driva igenom den här affären mot regeringens vilja? Det kan man, men det är inte troligt. Det som är bra för Volvo är bra för Sverige, brukar det sägas. Men att ta strid med regeringsmakten, det vore inte bra för Volvo. Det inser nog till och med PG Gyllenhammar. Två vägar återstår därför. Den ena är förhandlingar med staten om priset på Volvo-aktierna. Men det räcker inte att sänka det ytterligare. Privatiseringskommissionens starkaste invändning gäller de industriella nackdelarna med affären, inte priset. Det är möjligt att det finns kompromisser, kanske genom att dra in andra företag i affären. Det har ju sagts att Gyllenhammar nämnt en större lösning i sina samtal med politikerna. Den andra vägen är att Volvo istället säljer de värdefulla Procordia-aktierna. Bakgrunden till dramatiken är ju att Volvo behöver kontanter. Men inte heller det är enkelt. Staten har förköpsrätt på aktierna och även då måste Volvo förhandla. Ännu har vi alltså inte sett slutet. Förhandlingar blir det under alla omständigheter.
Och bråket Volvo Procordia och regeringen fortsätter. Här är den 30 januari 1992.
Volvos styrelseordförande Per G. Gyllenhammar är nu ordentligt irriterad på regeringen. Volvo skadas av bråket om Procordia-affären, säger han. Samtidigt hotar Gyllenhammar att låta sälja Volvos Procordia-aktier till utländska intressen om sammanslagningen av Volvo och Procordia inte går igenom.
Det var en påtagligt irriterad Per G. Gyllenhammar som svarade på regeringens nej till Volvo Procordia-affären. Och mer eller mindre öppet hotar han att sälja ut Volvos innehav i Procordia om affären inte blir av. Under hela frukostmötet återkom Gyllenhammar till sin kritik mot regeringen.
Det är att regeringen har handlagt den här frågan så att de har blockerat denna den hittills största planerade företagsfusionen i Sverige. Samtidigt som regeringen har sagt att de inte vill ha med marknaden att göra och inte lägga sig i den.
Är du kränkt?
Nej, jag är inte duggkränkt, men jag tycker att styrelserna i Volvo, mycket kompetent styrelse, och i Procordia, också mycket kompetent, har anledning att känna sig kränkta. De har svepts åt sidan av en massa omdömen, ungefär som de inte kunde företräda aktieägarna och föreslå det de tyckte var bäst för aktieägarna.
Kan man säga att regeringen här agerar som en sorts domstol och dömer Volvos agerande?
Ja, det kan man säga, därför att den här frågan gäller ju Procordia. Och statens aktier har vi Procordia. Och här har man via kommissionen, vars uttalande man accepterat nästan som sitt, talat om hur Volvo och Procordia uppför sig och vad som är bra och dåligt för de två företagen. Och det är något långt större än statens aktier har vi Procordia.
Volvos styrelseordförande Per G. Gyllenhammar riktar idag hård kritik mot regeringens agerande i Procordia-affären. Så här sa han tidigare i Ekot idag.
Jag tycker det är olyckligt att en regering som säger att den vill marknadens väl och att marknaden ska styra genom sitt agerande oavsiktligt lyckas lägga krokben för vår stora fusion.
Har det här skadat Volvo?
Det har skadat Volvo. Nu tror jag att det internationellt skadar regeringen och dess privatiseringsplaner om inte den här frågan löses upp ganska snart.
Volvos styrelseförande Per G. Gyllenhammar intervjuad av Lasse Åsgård. Ja, just nu råder det ett fullt ställningskrig mellan regeringen och Volvos styrelseordförande. Och det märks i den brevväxling som pågår mellan parterna.
Idag kom ett brev från Per G. Gyllenhammar till statsminister Carl Bildt. Det var märkt personligt och konfidentiellt. Det inleddes utan hälsningsfraser till statsministern med att Gyllenhammar vidhöll att regeringen var fullt informerad om Procordia-affären redan i oktober och att regeringen då inte haft några invändningar. Nu bör Volvo och staten förhandla utan dröjsmål och då får det inte komma på fråga att under förhandlingarna hänvisa till privatiseringskommissionen igen. Undertecknat lika frostigt med bara namnet Per G. Gyllenhammar. Och trots det konfidentiella och personliga så finns det här brevet och även statsminister Carl Bildts svar tillgängliga. Och det inläs på ett helt annat sätt. Broder, tack för ditt brev. Och i svaret vidhåller Carl Bildt i sin tur att han inte varit informerad eller sanktionerat just den här aktuella affären. Jag finner det synnerligen anmärkningsvärt, skriver Carl Bildt om Gyllenhammars villkor, att privatiseringskommissionen inte ska blandas in igen och framhåller att det är regeringens rätt att besluta fritt och att en avtalspart inte kan bindas av sådana krav. Jag utgår från att du inser att så är fallet. Med hjärtliga hälsningar, Carl Bildt.
Och det var Vincent Dahlbäck som hade läst breven. Och så här säger statsminister Carl Bildt om Per G. Gyllenhammars nya angrepp på regeringen och att regeringen har skadat Volvo genom agerandet i Procordia-affären.
Jag tror att den publicitet som är nu, jag läste en ledare i Financial Times till exempel, är mindre bra för Volvo. Och det här var en risk som jag försökte påpeka för honom innan han hade sin presskonferens i lördags i förra veckan. Att det fanns ju en avsevärd risk för att detta skulle leda till spekulationer och han då skulle hamna i en situation där det blev en osäkerhet om Volvo. Jag tror att han har hamnat i den situationen nu. Det tycker jag är beklagligt. Men det är inte regeringen som har valt att gå till stor offentlighet med de här sakerna. Det är Gyllenhammar själv.
Du krävde häromdagen att Gyllenhammar skulle lugna ner sig, annars skulle du avslöja den större affären bakom Volvo Procordia.
Nej.
Är det dags att göra det nu?
Nej, så sa jag inte. Möjligen så sa jag som så att när han gick ut och sa att han har informerat oss, det vill säga sa A, så skulle han säga B, nämligen vad han hade informerat mig om. Nu har han ju sagt ungefärligen vad det är han har talat med mig om, nämligen ett fördjupat samarbete mellan Volvo och Renault. Och jag har då sagt till honom att, eller rättare sagt, jag har frågat honom om detta är något som kräver regeringens ställningstagande i någon del, om det finns något skattemässigt eller annat. Och det har han sagt att så inte är fallet. Och då har jag sagt att då är det någonting som de ska avgöra utifrån vad de tycker är bäst för respektive företag. Sen har jag personligen lagt till att det här är en utveckling som jag tycker är logisk, som jag tycker är bra. Att det finns ett intresse av att det byggs upp en fransk-svensk industriell axel. Och att framtiden för bilproduktionen ligger i europeisk samverkan.
Så att du stöder i grund och botten Per Gyllenhammars planer?
Ja, jag tycker utan att ta ställning till det, för det är inte jag som ska göra det, han inte heller begärt, så tycker jag att det ligger en logik i tanken att fortsätta samarbetet mellan Volvo och Renault.
Idag har du fått ett personligt och konfidentiellt brev från Per Gyllenhammar som du valt att göra offentligt och som innehåller den här kritiken. Är det god takt och ton?
Nej, men det överensstämmer med svensk lag.
Statsminister Carl Bildt intervjuad av Christer Hillbom.
De sista dagarna i januari 1992 så är det provokationer och skottlossning mot invandrare en masse, framförallt i Stockholmsområdet.
Ytterligare ett skottdrama där en invandrare blev svårt skadad inträffade idag i en butik i Hägersten i Stockholm. Och polisen tror inte att det var fråga om ett rån. Rune Blad är chef för tekniska roteln på Stockholmspolisen.
Nej, det gör det inte. Allting verkar så normalt för en som kommer först in i butiken och ser det här. Då. Att det finns ingenting som är omrört, flyttat eller förskjutet eller någonting sånt där.
Och inga tecken på strid eller liknande?
Nej.
Den tekniska undersökningen av den här lilla butiken här vid Hägerstensåsens tunnelbanestation pågår fortfarande. Men att det skulle vara ett rånförsök, ett av många som dagligen inträffar i Stockholm, verkar alltså mindre sannolikt just nu. Skottdramat inträffade vid 2:30 på eftermiddagen. Två skott hördes i tunnelbanehallen. Några vittnen till själva skjutningen finns inte. Men flera personer såg en person med rånarhuva och en mörk rock springa från platsen. Hundar och helikoptrar sattes in i jakten men utan resultat. Butiksinnehavaren, en invandrare, träffades av minst ett skott i huvudet och fördes till Karolinska sjukhuset. En kula har hittats ute i tunnelbanehallen. Den tekniska undersökningen av den är ännu inte klar. Inga hylsor har hittats och det skulle tyda på att en revolver används, precis som vid de tidigare attentat som inträffat då mörkhyade personer beskjutits och skadats.
Lasse Johansson rapporterade. Och det har nu också kommit fram nya uppgifter om de tidigare skottdåden.
Det är samma vapen som används vid attentaten tidigare veckan mot invandrare i Stockholmstrakten och Uppsala. Det visar den tekniska undersökningen av de kulor som påträffades vid det gatukök i Djursholms Ösby norr om Stockholm där en turkisk invandrare sköts ner i tisdags. Enligt chefen för kriminalpolisen i Täby, Nils-Erik Elmgren, är det fråga om en 9 mm revolver eftersom man inte påträffat några tomhylsor på de olika brottsplatserna i centrala Stockholm, Uppsala och nu senast i Djursholms Ösby. Kommissarie Elmgren säger också till Ekot att teorin om att det finns rasistiska motiv bakom attentaten, den teorin stärks allt mer nu efter dagens tekniska undersökning av kulorna från Djursholms Ösby.
Rapporterade Jonas Björk.
Efter 12 års inbördeskrig i El Salvador så ska det äntligen bli vapenvila den 1 februari 1992. Här är en rapport dagen innan.
Vår utsända har besökt ett gerillaläger där fredsavtalet ses som en seger för FMLN-gerillan.
För det salvadoranska folket och för FMLN är fredsavtalet en historisk seger. Vi har nått det vi har kämpat för under många års krig. En verklig demokrati och social rättvisa. Det säger Chano Guevara. Han är lokal befälhavare i det vidsträckta område som grillan kontrollerar längs Guasapa-vulkanens norra sluttning. Chano Guevara och några andra kommandanter sitter vid ett skrangligt bord i skuggan av ett träd och studerar fredsavtalet. FMLN-grillan ska lägga ner vapnen i etapper fram till den sista oktober. Armén ska minska till hälften under en 2-årsperiod. Ökända polisstyrkor ska avvecklas och ersättas av en ny civil polisstyrka. Men fredsavtalet innebär också genomgripande politiska, juridiska och ekonomiska reformer. Det är detta Chano Guevara betecknar som en verklig revolution. Efter 12 års inbördeskrig med 75 000 dödsoffer är stämningen i El Salvador på väg att förändras radikalt. Det finns en rädsla för motreaktioner från extremhögen, men det är optimismen som dominerar. I gerillalägret är atmosfären avspänd. Det har i praktiken rått vapenvila i 2 veckor redan. Den osäkerhet som många ger uttryck för gäller vad de själva ska göra nu. 23-åriga Bill till exempel gick med i gerillan för 8 år sedan när hans föräldrar flydde från landsbygden till huvudstaden efter dödshotelser. Han säger att han är beredd att lämna ifrån sig maskingeväret han stöder sig på. Men vad han ska göra istället är långt ifrån klart.
Jag har inte något arbete som är definierat, men jag tänker att studera.
Jag har inget ordnat, men jag hoppas att kunna studera och skaffa mig ett yrke, säger Bill, som drömmer om att ägna sig åt miljövård. Kampen mot fattigdom och arbetslöshet blir El Salvadors stora utmaning på sikt. Det första steget är ändå att vapnen tystnar definitivt, dagen D, den 1 februari. Kerstin Borell, San Salvador.
–13 januari 1992. FN.
Och i FN håller ledarna för de 15 medlemmarna i säkerhetsrådet ett toppmöte idag. Det är det första i sitt slag i FN. Och det faktum att USAs president George Bush ska ha ett särskilt möte med Kinas premiärminister Li Peng har mött stark kritik i USA.
Toppmötet har kommit till stånd på Storbritanniens premiärminister John Majors initiativ. Syftet är att manifestera att världen och FN har gått in i en ny era efter det kalla krigets slut. På dagordningen för säkerhetsrådets möte finns bland annat ett uppdrag till FNs nya generalsekreterare Boutros Ghali som går ut på att inom ett halvår komma med förslag om hur FN ska kunna komma in innan konflikter bryter ut istället för att göra sin största insats efter konflikterna. Resolutionen uppmanar också till att hindra spridningen av kärnvapen. Det som lett till mest diskussion i avsnittet om mänskliga rättigheter. Länder som Kina vill ha en försiktigare text, men det förslag som utarbetades kvällen före mötet ansåg länder som Frankrike, Österrike och Belgien var för urvattnat. Bland deltagarna finns USAs president Bush och Frankrikes president Mitterrand och Rysslands president Jeltsin. Men det som vållat mest uppståndelse här är deltagandet av Kinas premiärminister Li Peng. Han är nu ute på en turné för att försöka bryta Kinas isolering efter massakern på Himmelska fridens torg i juni 1989. Och han ska idag ha ett enskilt möte med president George Bush. Flera kongressledamöter, bland dem Edward Kennedy, har uppmanat presidenten att avstå från mötet. Så Svaret via presidentens talesmän är att FN är neutral mark och att Bush ska försöka träffa alla ledarna för säkerhetsrådets medlemmar. Säkerhetspådraget kring FN är enormt. Säkerhetsfolk har i flera dagar undersökt området för att avslöja eventuella terrorister och det står poliser i alla gathörn. De ska skydda deltagarna i det möte idag som också väntas fördöma alla former av terrorism. Lasse Åsgård, New York.
Januari 1992. Europeiska säkerhetskonferensens möte i Prag avslutat.
Idag avslutas den europeiska säkerhetskonferensen ESK sitt utrikesministermöte i Prag och den svenska regeringen visar allt större intresse för den här organisationen som nu omfattar inte mindre än 48 stater sedan 10 före detta sovjetrepubliker igår valdes in som medlemmar.
Den svenska utrikesministern Margareta af Ugglas bjöd in sina europeiska kollegor till Stockholm för deras nästa möte som kommer att äga rum i december. Det innebär att Sverige från och med det mötet och minst ett halvår framåt också blir ordförande i den europeiska säkerhetskonferensen. Utrikesministern förklarar det svenska initiativet som ett led i regeringens Europapolitik.
Vi lever ju i en tid av snabba omvälvningar och ordförandeskapet i ESKs ministerråd är viktigt. Och vi hoppas att vi ska kunna under vår tid som ordförande, Sveriges tid som ordförandeland, att vi ska kunna bidra till att utveckla ESK-processen.
Margareta af Ugglas menar att diskussionerna här i Prag tydligt har visat att ESK är inne i ett mycket dynamiskt skede. Från att ha varit framförallt en mötesplats där de två tidigare politiska blocken möttes och utbytte direkt motsatta åsikter, ska ESK nu bli själva ryggraden i den nya europeiska säkerhetsordning som sträcker sig från San Francisco i väster till Vladivostok i öst. Genom att förändra sättet att fatta beslut ska man komma ifrån den möjlighet som tidigare fanns för ett land att helt blockera ESKs möjligheter att ens diskutera brott mot de europeiska säkerhetsprinciperna i enskilda länder. Och här i Prag talas det till och med om att ESK i framtiden ska kunna hålla sig med fredsbevarande styrkor, ungefär som Förenta nationerna har idag. Och den svenska utrikesministern backar inte för den jämförelsen.
Där är vi naturligtvis inte ännu, men det är alldeles klart att ESK får en allt större betydelse.
Nej, inte ännu alltså. Men det stora språnget mot en ny organisation som med den tjeckiske presidenten Václav Havels ord ska kunna bringa reda i den något kaotiska situation som det kalla kriget har lämnat efter sig. Det språnget ska tas på den uppföljningssession som inleds i Helsingfors i mars och som avslutas med ett möte med alla de europeiska statscheferna i juli. Då kanske man också kommer att få svar på den fråga som nu liksom hänger i luften, nämligen hur den här nya europeiska säkerhetsorganisationen ska förhålla sig till EG och Europarådet. Hur många överstatliga organisationer ska hålla reda på oss europeer i framtiden egentligen? Svante Weiler, Prag.
Den sista januari 1992. Italien och politiken där.
I Italien gav den kristdemokratiske premiärministern Andreotti igår kväll startsignalen för det kommande parlamentsvalet. Valet väntas hållas den 5 april och blir ett av de viktigaste politiska avgörandena på länge i Italien.
Ända sedan krigsslutet har kristdemokraterna dominerat Italiens politik och regeringar. Det är sedan de under de första efterkrigsåren förpassade det stora kommunistpartiet till en ständig andra plats i väljarkåren. Och det är inte minst genom att för Italiens borgerliga och katolska väljare framstå som en garant mot ett kommunistiskt maktövertagande som kristdemokraterna så länge har lyckats behålla makten, om än i koalitioner, nu med socialisterna. Men kommunismens sammanbrott har fått dramatiska följder också för Italien. Kommunisterna har bytt namn och splittrats och är långt ifrån samma kraft som förr. Och nu avtecknar sig nya politiska förhållanden. Socialisterna hoppas vinna terräng och kunna förverkliga sina ambitioner om att bli Italiens stora vänsterparti. Det missnöje som under åren samlats mot korruption, svågerpolitik och ineffektivitet under kristdemokraternas styre har också gett missnöjespartier vind i seglen. I norra Italien har ett lokalt parti, Lombardiska förbundet, vunnit anhängare genom att hetsa mot politikerna i Rom och mot stödet åt det eftersatta södra Italien. Näringslivets företrädare kräver politiska förändringar och större effektivitet i förvaltningen så att Italien ska kunna delta i EGs fördjupning som en av de andra medlemmarna fullt jämställd partner. Den kristdemokratiske premiärministern Andreotti ansåg att hans regering hade framgångar att peka på, men han medgav att mycket återstår att göra i kampen mot maffian och för att komma till rätta med klyftan mellan Nord- och Syditalien och för att minska det stora budgetunderskottet. Det blir nu det nya parlamentets uppgift att ta itu med de frågorna, liksom med de politiska reformer som det är meningen ska modernisera samhällslivet. Valet väntas äga rum den 5 april, ett val som alltså väntas få avgörande betydelse för Italiens politiska framtid.
Jan-Olof Pettersson.
Den sjöolycka som skördat flest dödsoffer i Sverige, i alla fall efter 1676 då örlogsfartyget Kronan sjönk med man och allt, den är nu på väg att klaras upp. Det var den så kallade Hansa-katastrofen. Det var en passagerarångare som blev torpederad ut av en rysk ubåt 1944. Mitt under brinnande andra världskriget.
Och så till den så kallade Hansa-katastrofen som inträffade 1944. För nu visade det sig att passagerarfartyget som var på väg från Nynäshamn till Gotland inte sänktes av tyskarna utan av en torped från en sovjetisk ubåt. Det är Riksradions vetenskapsredaktion som har tagit del av de här hittills okända dokumenten. Hansa-katastrofen som krävde 84 liv har allt sedan den inträffade tillhört de ouppklarade frågorna mellan Sverige och Sovjet, liksom Wallenberg-affären och DC-3-an. Roger Bengtsson vid vetenskapsredaktionen betraktar de funna dokumenten som unik förstahandsinformation.
Räknat i antalet förlorade människoliv så är Hansa-sänkningen med sina 84 döda faktiskt den olycka som har skördat flest människoliv i Sverige, såväl till lands som till sjöss. Ja, allt sedan de stora sjöslagen utanför Öland 1676 faktiskt, när regalskeppet Stora Kronan exploderade.
Detaljer om Hansa-katastrofen på kassett nummer 51. 51. Vad göra med de ryska soldaterna som finns kvar i Litauen från 1 februari 1992?
Ryssland och Litauen enades idag om att de före detta sovjetiska trupperna ska börja dras tillbaka redan denna månad här i Moskva.
Tidigare har Sovjetunionen och därefter Ryssland hela tiden sagt att förbanden i Baltikum kan börja dras tillbaka först när den sista ryska soldaten lämnar Tyskland, det vill säga 1994. Men nu har alltså Ryssland ruckat på den hållningen och efter förhandlingar igår och idag i Vilnius har man gått med på att börja tillbakadragandet nu i februari. I Litauen ser man den här uppgörelsen som en mycket stor framgång. Den ryska delegationen kommer idag att fortsätta med förhandlingar med Litauen och imorgon med Estland. Vad Ryssland och Litauen enats om är när återtåget ska börja, däremot inte när det ska vara avslutat. Dagens genombrott är därmed bara inledningen på en lång process och nästa möte, när den saken ska diskuteras, kommer att äga rum senare i februari. Totalt omfattar de före detta sovjetiska styrkorna i Baltikum 400 000 man inom armén, flottan och flyget. De baltiska staterna vill ha ett så snabbt tillbakadragande som möjligt. I Ryssland vill man gå långsammare fram och säger bland annat att det inte finns några bostäder för de återvändande soldaterna. Hur fort tillbakadragandet kan gå beror framförallt på hur den frågan kan lösas, hävdar man. Den litauiska delegationen har sagt att man är beredd att hjälpa till med byggnadsarbetare och byggmaterial för att snabbt få fram hus till de ryska soldaterna. Sten Sjöström, Moskva.
Första februari 1992. Svensk oro inför förmodad rysk militär uppladdning efter Sovjetstatens sönderfall.
Och till Sveriges syn på det gamla Sovjetunionen. I det säkerhetspolitiska dokument som inleder försvarspropositionen är oron för vad som ska hända i den gamla unionen påtaglig. Det kan inte uteslutas att kaos och sönderfall leder till centralstyrning där militären får en aktivare roll, heter det i den säkerhetspolitiska översikten.
Det militära läget i Centraleuropa är grundligt och långsiktigt förändrat, heter det i den säkerhetspolitiska skrivning som riksdagen kommer att få ta ställning till i samband med försvarspropositionen och som regeringen och den socialdemokratiska oppositionen är överens om. Men den positiva utvecklingen i Centraleuropa har inte avsatt några spår i nordområdena, det vill säga i Sveriges närhet. Där bevarar de militära supermakterna, även om Sovjetunionen nu heter Ryssland, sina strategiska intressen. Först om Ryssland ger upp sina stormaktsambitioner och de amerikanska trupperna tas hem från Europa inträder en ny säkerhetspolitisk situation för Sverige och de nordiska länderna, anser man. Förändringarna i det säkerhetspolitiska mönstret är nu koncentrerade till södra Sverige.